Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela, Tove är här.
Hej!
Vi sitter i Fredrik och Sakis studio på Långholmen och Fredrik är här såklart.
Jag är här, hej.
Vår gäst idag är Petter Nilsson från Spritmuseum.
Hej!
Hej Petter, vad kul att du är här.
Tack!
Tack för att du kom. Tove, ska vi börja med drickbart eller?
Ja.
Så att Fredrik blir lugn.
Nej, men jag tänkte lite så här att vi ska ju prata lite grann om Petter då som förut arbetade i Paris på La Gazzetta och nu ansvarar för restaurangen på Spritmuseum. Och det har ju lite med Frankrike att göra. Och jag kom nyligen hem från resa till Champagne.
Och jag kom precis hem från Paris samma dag.
Och då kände jag så här, alltså jag hade ju säkert något slattvin hemma som jag tänkte jag skulle ta med mig. Men, ja, men så tänkte jag så här, amen, nej, det måste ju bli någonting som har liksom med Frankrike att göra.
Ja,
och inte nog med det så ska vi faktiskt fira en sak ju.
Ja, det ska vi göra. Det kan vi berätta sen.
Det berättar vi senare. Ja. Så då kändes det ju självklart att ha med champagne.
Så tack vare att Petter är här idag så får vi faktiskt inte dricka slattvin utan vi får faktiskt en helt ny öppnad flaska champagne.
Ja.
Tack. Det tackar jag och Fredrik.
Precis, en katalysator
som man önskar vara. Och shoppade på Systembolaget.
Ja.
Och det
nu
är
känner jag mig väldigt osäker med din riktning på flaskan. Här.
Ja, det skulle jag också göra om jag vet
det. Men det är Louis Röderer Brut Premier och jag var ju där på besök.
Mm.
Och fick provsmaka en del av deras viner. De har ju också Kristall som är deras prestige. Så jag öppnar den helt enkelt och häller upp.
Mm. Men anledningen till att Petter är här är att vi ska prata om dels din tid i Paris och lite hur det är att jobba i... Nu ser Petter jätterädd ut när Tove ska öppna flaskan. Det var jättekul. Mm. Jag är faktiskt också lite orolig.
Nej, det är bara...
Nu kommer den.
Nu kommer den.
Nej. Kör ni på dig. Det...
Ja.
Oh! Sorry.
Jag visste att det skulle
hända. Okej, du kan väl hälla upp då.
Nej, men vi skulle prata med Petter för att jämföra lite din tid i Paris. Hur länge var du i Paris och drev La Gazzetta?
Alltså, ja, jag var väl där från... Jag har lite svårt att komma ihåg exakta årtal.
Ja,
men jag anar att jag började 2005 eller 2006... Antagligen var det 2006, annars är det svårt. Annars har jag gått ett förlorat ett år någonstans.
Det är sånt som händer.
Det är sånt som händer.
Mm.
Och sedan så var jag där fram till 2000. Alltså egentligen så jag sålde ju restaurangen i våras då. Men sista året så var jag bara, eller sista... 2 år kan man säga att jag bara var en slags silent partner i det. Och de 2 åren som var innan dess så pendlade jag till Stockholm varje vecka. Så jag har varit i Stockholm i 5 år ungefär.
Det måste ju ha varit en oerhört slitsam tid att pendla mellan Paris och Stockholm.
Ja, det var det. Men alltså det var ett liv utan liv, eller ett liv utan hem, eller ett liv utan
Bara ständigt på resa liksom.
Ja, eller liksom det var ganska... Det var inte så svårt att hålla isär arbete och fritid, kan jag säga.
Nej.
Det var ganska vattentäta skott däremellan, ja, på något sätt. Även om jag liksom då jobbade lite grann hemma också, så är det ju liksom inte... Man var inte utsatt för samma sak.
Nej.
På det ena eller andra stället. Men som sagt, i Paris så var det ju ett... På Gazzetta så var det så här fyra väldigt aktiva år. Antagligen så hade jag nog 8 års tid liksom som jag la på 4 år där.
Hur är arbetsklimatet i Paris upplevde du? Och hela sättet att tänka med personal, och är det väldigt olikt från Sverige?
Det är väl lite... Det var lite blandat. Det fanns ju i slutet på 90-talet så kom den här 35 timmars arbetsveckoreformen. Som förändrade väldigt, väldigt mycket i det franska sättet. Liksom, eller på det sättet som det drevs, i alla fall restauranger. Liksom, för den kommunala anställde eller sådär, så var det nog inte så stor skillnad från 35 timmars vecka. Det var nog mer än liksom en... Det var nog bara ett... Liksom, det var liksom så här, en verifikation på det som... Man visste hur mycket folk jobbade.
Men då gick det igenom för alla restauranganställda också att de bara skulle jobba 35 timmar?
Ja.
Och det var någonting som följdes då, eller?
Alltså man fick ju ett statligt stöd då till bland annat till restauranger för att man skulle kunna införa det här 35 timmars veckan. Det fanns ju liksom en transition mellan liksom de olika sätten att driva det på. Men det är ju därmed också så att man... Jag jobbade i Bordeaux när de började genomföra det här 2001 typ eller något sånt där som det. Och då så var det ju verkligen så att man fick ett papper som man skrev på en gång i veckan att man hade jobbat 35 timmar.
Oj. Men så kan det inte vara idag eller?
Nej. Alltså på vissa ställen är det ju liksom fortfarande så. Det finns ju liksom någon slags... Alltså det är ju helt omöjligt i... Och när man i Sverige har varit van vid en 40 timmars arbetsvecka liksom, som det var när jag började arbeta i restaurangbranschen, att liksom hade man en restaurang som var öppen liksom lunch och kväll och flera dagar i veckan, och så var det ju liksom 2 vakter som jobbade och så här. Det var det ju inte liksom i Frankrike. Det var det ju en vakt som jobbade liksom. Var restaurangen öppen så jobbade man. Åtminstone, då jobbade man ju 5 dagar i veckan liksom. Mm. Sen var det ju bara om restaurangen hade öppet 6 eller 7 som det fanns liksom några andra som kom in. Men annars så var det ju liksom, man jobbade lunch och sen så gick man på timmar och sen jobbade man kväll. Och så är det ju fortfarande på väldigt många ställen i Frankrike.
Men när du
men man jobbar ju liksom inte... Alltså man jobbar ju så här från... På mitt schema i Bordeaux så stod det att jag skulle jobba från 10:15 till 13:30. Och sedan skulle jag jobba från 19:15 till 23.
Mm.
Alltså... Men i själva verket så börjar man 8:30 och jobbade till 2:30 och sen kom man in 17:30 och jobbade till midnatt liksom.
Mm.
Och sen när man tar det gånger 5 så blir det ju inte 35.
Nej, det är det jag tänker, att det blir nästan ohållbart.
Ja.
Ja.
Så att, och då, om man jämför det med liksom det som jag tänker liksom tillbaka på den tiden i Sverige på slutet utav 80-talet och början på 90-talet, då jobbade jag liksom 40 timmar i veckan. Jag jobbade liksom, kanske jobbade lite mer liksom, kanske ibland och lite mindre ibland, men det var ju ändå liksom, det kändes som en rätt sund
arbetsmiljö.
Sund arbetsmiljö. Och sen så jobbade jag i Köpenhamn och där var det på samma sätt. Mm. Där tror jag att man hade 39 timmars vecka liksom. Men man hade inte betalda pauser. Alltså men det var ungefär. Det landade väl på detsamma. Sen flyttade jag till Paris. Första gången typ 98. Och då tror jag att jag jobbade 80 timmar i veckan. Liksom. Mm. Lätt. Och då var... Jag tror att den franska lagen sa att man inte fick schemalägga mer än 46 timmar per vecka.
Men det är lite som restaurangklimatet är egentligen över hela världen.
Ja, alltså att jag tror liksom att man i Sverige har lite dålig koll. Och så tänker jag att det också har urartat på väldigt, väldigt många ställen. Alltså när man har en... Det som normaliserats i Frankrike, det som man har kämpat hårt för att nå till en 35 timmars vecka där man ser liksom som de flesta trestjärniga restauranger i Paris och sådär. De drar ju ner liksom väldigt mycket på sitt öppethållande eller så har man två stycken, liksom vakter. Två vakter. Mm. Och så är det ju liksom inte på sådär, när man liksom... Sen då vrider kikaren mot Norden och tittar på liksom det nya nordiska köket eller så där. Där liksom man har de flesta liksom som var i den första vågen utav det här. Denna våg om man tittar mot Köpenhamn eller så där. Så har man en massa människor som har jobbat på restauranger i Spanien liksom, där de inte alls har samma liksom, det finns inte liksom kollektivavtal eller minimilön eller ens lön för arbetet liksom. Och då tänker jag liksom att väldigt många missar liksom den humana delen eller liksom arbetslivsrätt i detta, utan liksom
det är ju därför det är så svårt för oss att hitta personal.
Att man kör på efter liksom någon slags modell där man har en verksamhet som är väldigt mycket uppbyggd på att man har gratisarbetande stagiärer och man har liksom allt möjligt. Och som liksom som är olagligt.
Mm.
Och som är liksom, men som är med till att bygga någon slags
norm.
Falsk verklighet om hur det ska fungera på en restaurang och sådär. Och då tänker jag att de som står liksom är de som är grunden till det här, som är någon slags fransk penalism under militära former i restaurangkök som är liksom någonting som har pågått under en längre tid. Men där man liksom... Den sunda sidan utav Frankrike som är revolutionär har en önskan att göra någonting åt det här på riktigt och ta tag i saken. Och de facto liksom efter 10-12 problemfyllda år med liksom om att kunna uppfylla det här kommer till ett läge där det faktiskt är så att man jobbar sina 35 timmar. Medan vi är på väg åt ett helt annat håll.
Liksom. Ja, helt klart.
Och det är liksom det är jäkligt synd när man har haft en tanke om ett kollektivt samhälle med liksom ett medborgarsamtycke liksom om saker och ting som jag är uppväxt med och någon slags rättvisesamhälle. Där liksom en expansiv bransch med många intressenter som ser att det är relativt enkelt att skapa någon form av framgångsrik verksamhet om sen den är byggd på att man ska köpa och sälja sin lokal. Eller hur det nu är liksom. Så slår den ju mynt utav någon slags utnyttjande liksom. Absolut. Till max liksom utav vilka gränser man kan göra eller liksom hur kan man få tillräckligt många gratisarbetare för att den här bottom line ska bli på ett annat sätt. Så att tanken om att det liksom skulle vara en hård och tuff värld i Frankrike eller i Paris och jobba, ja men den finns väl, men
det är tuffare i Sverige kanske.
Sorry att säga, men det finns nog rätt många som liksom odlar en annan mentalitet på andra ställen. Liksom, som, som är väl så tuff. Jag hade ett samtal med en tjej från London som är så här övergripande sökschef för ett antal fina restauranger. Och där är det liksom, hon sa så här, men folk jobbar liksom 70-80 timmar i veckan liksom så där, och de är liksom glada för att göra det, för det hör till. Alltså så här, men som, vad har du för en världsbild egentligen liksom? Alltså vad är det som, hur kan man driva det dit här liksom?
Det är det som är problemet. Man är ju fostrad med det på något sätt. Jag som kommer från jobb i New York och sen jobb här i Sverige. Men det var ju också så här förväntat att man alltid skulle ställa upp.
Ja.
Och det förändrar ju synsättet på allting. Och har man det som grund, ja det är klart det är jättesvårt att förändra allting.
Ja.
Så att, nej, det är inte ett sunt synsätt. Och hela den här ursäkten som man alltid har att... Vi har inte råd med mer personal och vi kan inte göra det här om vi inte är tillräckligt många. Det är det som ligger till grund för att vi måste jobba supermycket hela tiden.
Ja, alltså liksom det där, ja men det finns väl säkert, det finns väl jättemånga som inte har råd, eller det finns väl ett gigantiskt problem i där man säger att folks vanor och vad som är liksom. Så det är väl en matfråga. Man, som restauratör eller liksom om man är en stolt matlagare eller serveringspersonal eller vad man nu är liksom, om man är en stolt yrkesutövare, så önskar man ju att ge ganska mycket. Alltså det är ju också en fråga om att restaurangbranschen, är man i restaurangbranschen så kanske man har liksom en önskan om att bli omtyckt för det som man gör. Man har väl liksom någon form av behov av att liksom om att gästerna ska tycka att man är duktig eller att det var gott eller liksom så här. Som kanske gör att det är kanske därför man hamnar i den här branschen, för att det är liksom en rätt snabb kick liksom att göra någonting. Du börjar på noll på morgonen och sen så får du liksom, så får du beröm redan klockan 12 liksom. Du skriver inte en bok i 6 år liksom och sitter på kammaren och väntar liksom. Utan det är ju liksom, det är ju snabbare än så här. Men, och det innebär ju att man vill ge mycket mer. Man vill liksom servera det godare vinet. Man vill liksom kunna köpa de bättre råvarorna. Man vill liksom kunna göra det här och det här. Och den snyggaste tallriken, om man ska ha en snygg gryta och koka det. Och man ska ha det dyraste smöret. Och det finns liksom en... Det finns ju en liksom upppiskad stämning liksom kring vad saker och ting ska vara. Och kanske att det som folk är beredda att betala kanske inte riktigt hänger med i den här cykeln på något sätt. Där folk liksom tycker ju liksom om att om jag käkar lunch, men det ska ju kosta 120 spänn liksom. Eller max. Så där, max liksom. Då ska det vara jävligt bra liksom. Och då ska det helst ingå liksom lite grejer. Förståeligt liksom. Om man ska göra det 20 gånger i månaden liksom och har en normal inkomst och sen så måste man liksom betala mobilabonnemanget och huset och lånet och det här. Så har man väl många ställen liksom att stoppa pengarna på. Men samtidigt så vill man liksom då underhålla ett uteätande tydligt varje vecka liksom, och så där. Man vill gå på restaurang och man vill kunna göra det här för att det är liksom, det är en av ens få chanser till social samvaro liksom. Annars så blir det ju ett sterilt sms liksom, till någon. Och då finns det liksom, det har ju sin, restaurangen har ju liksom sin plats som för social samvaro. Det är ju jättebra liksom, på något sätt. Men som varande liksom social plats så kanske den också ses utav gästerna som ett offentligt rum där man träffas. Och det offentliga rummet har man rätt till på något sätt. Mm. Det offentliga rummet kommer inte med en nota. Men egentligen så borde ju liksom, det finns ju inte en möjlighet att med en schysst råvara och en schysst behandlad personal och en snygg tallrik och betala för värmen och göra rätt för sig, så kan man ju inte servera en huvudrätt för 100 000 spänn egentligen. Inte om det ska gå rätt till liksom. Inte om man ska ha...
Vad är lösningen då?
Jag vet inte vad lösningen är. Jag kan bara liksom, jag tänker liksom att man kan väl se det på... Man får väl... Alltså jag tänker liksom så här att ja, skulle huvudrätten kosta 1000 spänn? Alltså, men nu är det väl någon liksom som skulle tycka att ja, men det är väl, men då skulle väl de där som går in i och tjänar pengar på välfärden gå in och tjäna pengar på restaurangen liksom. Alltså det är väl inte, det finns väl alltid någon som liksom ser en möjlighet och som ska sko sig på det där, så det är väl liksom inte, det är väl som om man skulle, jag har väl lekt med tanken om hur det skulle vara om man skulle inne, om man skulle sätta hantverksmoms på någonting. Alltså man skulle uppfinna en ny liksom så här, du gör rätt för dig, du gör någonting som är bra, du har en folkbildande liksom uppgift i det här med att laga mat eller någonting annat som man skulle kunna slå sig för bröstet med. Och då skulle man liksom, ja men då skulle man liksom kunna få betala lite mindre i moms eller vad man nu tänker liksom på något sätt för att kunna göra saker och ting på ett rätt och rättvist sätt liksom. Men jag menar det där skulle, det där är ju, det blir ju det som vilket annat lagligt kryphål som helst liksom, som någon kommer att missbruka eller någon kommer liksom att se sin möjlighet till att göra någonting. Det är väl ju, men hur tragiskt nog i människans natur.
Jo, det, tyvärr så är det väl där en viss procent av oss alla. Men
jag skulle faktiskt vilja gå vidare på en sak.
Ja.
För jag tänkte lite grann, vi pratade ju om La Gazzetta.
Ja.
Och jag tror, den, det är ju en restaurang som, blev väldigt, med dig, väldigt internationellt känd.
Mm.
Men kan inte du bara berätta lite grann om den restaurangen och vad liksom du tänkte, för du, vad du ville göra med den, så att säga. Och jag tänker lite grann om när du sen gick vidare till Spritmuseum, vad liksom utvecklingen har blivit.
När jag började i Paris så kom jag ju från, då hade jag ju haft en restaurang i Sydfrankrike. Som jag trivdes väldigt bra med. Och som hade kommit till en punkt också där man som var väldigt bra. Och det var liksom det här att en meny i stort sett och sen så äter alla samma och sen så kan vi, så förändrar vi lite grann om det är någon som är utifrån allergier och intoleranser. Och det var liksom en modell som liksom, den fungerade ju ganska bra ekonomiskt också. Alltså att det, och det återknyter då till frågan eller ämnet här senast då. Men att det var liksom en möjlighet till att kunna ge folk mycket och ändå liksom hålla styr på att man inte hade något svinn eller man inte hade liksom behövde ha för mycket personal eller så. Och sen så fanns det väl liksom en tanke om att man inte, om vad jag själv hade lust att äta. Liksom storleken eller dynamiken på den måltiden som jag skulle själv vilja ha. Om jag skulle få råda så skulle jag under vintermånaderna varje dag äta liksom en bit ost, en skiva korv, en kopp buljong, några små grönsaker och sen så en kopp, ett glas vin och sen en kopp te med en litet bakverk efter. Alltså liksom det är rätt, och så gärna en liten skål fruktkompott. Alltså det finns rätt, så jag skulle kunna vara, det är en måltid som jag skulle kunna efter alla dessa år tänka det. Som skulle vara men som skulle, jag skulle kunna känna att de, den skulle trycka på rätt knappar inom mig, både sentimentalt och nutritionellt på något sätt. Att det skulle vara kunna vara så, om jag skulle fortsätta att äta en sak i hela mitt liv så skulle jag vara ganska nöjd med det här.
Det låter ju väldigt gott då.
Ja, men, och det är ju ganska mycket, det är ju ganska mycket Eldstad och Madeleine Proust över det liksom, i en tanke liksom om att försätta sig i ett stadium och så. Och då tänkte jag också i Sydfrankrike att det var liksom det här med att ja, men man vill ha en liten förrätt och sen så vill man ha lite fisk och sen så, ja men går man på restaurang så, ja men köttbiten vill man väl liksom också ha och sen så, ja men för sakens skull så skulle jag tycka att det var rätt kul att kunna manifestera åtminstone en helt vegetarisk rätt på matsedeln och sen är det ju kul när ostvagnen kommer in och sen så, ja men dessert, det är ju, Ja, det är ju lite som man vill det där, men man vill väl ha en kaka och lite glass och lite frukt liksom, och sådär. Så att det var liksom, det blev summan av kardemumman blev att man gör en meny som är samma för alla liksom, men som också någonstans alla kan finna sin favorit i. Och att liksom att istället, under den tiden så tänkte jag att, men istället liksom att som dramaturgi har det där med att man byter tallrikar med varandra liksom halvvägs in i förrätten för att smaka på vad jag beställer liksom. Det kan man ju ha som en slags, det kan man ju ha som en liksom en pièce de conversation eller liksom som ett utbyte under en måltid. Fast jag tänkte på ett annat sätt liksom. Ja, någon kommer med den här smaken, någon kommer med den här liksom smaken och någon är sur och någon är glad och vi får alla samma sorts tallrik och sen kan vi ju se sinsemellan vad som händer liksom. Man kan prata efteråt om att oh, men vi fick så många rätter och där kan vi ju liksom, där kan vi ju finna vår favorit i eller sådär. Jag kan stå där som själv som matlagaren och säga att jag står inne för en viss kvalitet och det här är då liksom this is what you get. Och den liksom, den drömmen hade jag ju med mig till Paris också, om att skapa liksom en lantlig oas mitt i en stad. Samtidigt som jag tänkte liksom att den här anledningen till att man går på restaurang i Paris är ju för att man har det trångt hemma liksom, att man inte har möjligheten att laga mat. Så att jag vill liksom hålla det på en, också på liksom en prisnivå som gör att det är möjligt liksom, och att man inte, att man liksom får då valorisera vissa enklare råvaror för att kunna liksom fortsätta på det här viset. Så det var väl liksom den drömmen. Och att också liksom det där med att man, nu satt man inte så trångt på Gazetta som man brukar sitta på restauranger i Paris. Men ändå så var det ju ändå liksom det där med att det var ju ganska många bord i lokalen och det blev ju ganska högljutt och stimmigt stundom liksom. Och sådär. Sen kan man säga, sen tycker jag ju liksom att man skulle kunna ångra att man gjorde som man gjorde på något sätt. För att
men det var ju en, att vara efterklok än att ångra.
Jo, precis. Det kan man ju vara. Eller, det gör jag alltid.
Ja,
jag ångrar ingenting förrän jag börjar ångra det. Det precis. Kan man ju tänka sig.
Men det gick ju också väldigt bra.
Ja, men det gjorde det. Men jag tänker liksom om att resan kunde ha blivit enklare. Alltså att resan liksom att minnet skulle kunna ha blivit sötare och resan enklare liksom. Om man hade gjort vissa andra små val från början. Om man inte hade gjort det för billigt liksom från början, så hade kanske inte folk tyckt att det hade blivit lite
dyrt
när man var tvungen att höja priset liksom. Eller liksom det finns ju jättemånga, det finns ju alltid den där balansgången liksom och den där finessen som man kan.
Känner du att du fick med dig mycket från din tid i Paris då när du gick vidare? Eller jag tänker du måste ju ändå ha lärt dig extremt mycket genom att driva egen krog i.
Alltså när jag tänkte, jag hade en liten sån här, ja men en diskussion här förra veckan när jag var med några kollegor. Och då liksom, det var ändå nog känslan liksom sådär att fan, jag skulle nog ha skitit i Paris. Jag skulle ha stannat lite längre i Sydfrankrike och sen åkt direkt till Stockholm.
Ska inte tänka efter så mycket.
Nej, men jag tänker liksom om att, jag menar, det som det gav liksom, det var inget liksom, ja men visst, alla ens erfarenheter formar en kanske på något sätt, men det där är ju liksom rätt, det ju känns ju inte så jävla, det är väl kanske det är väl mer ett överlevnadsord än vad det är en sanning liksom.
Ja, kanske.
Det är bara så här, det är comforting för när man har gjort något dumt.
Ja, jag växer av det här, jag blir stark av, ja, det här.
Precis, men det där är väl, men jag skulle kanske kunna växa mer eller bli starkare utav någonting annat liksom. Och där tänker jag liksom som om att, ja men summan av kardemumman liksom, det finns det här ett, alltså liksom det vardas utav, som ett minne utav vissa liksom, men för mig själv så är det ju bara liksom en passus i tiden. Och det finns liksom den här jobbiga känslan. Nu är det ju en av mina gamla anställda som då driver vidare Gazetta, eller då, som har köpt Gazetta utav mig. Och då liksom blev man precis på samma sätt som när jag slutade i Sydfrankrike, så blev man ju konfronterad med de där gästen som har var kanske då min gäst i Sydfrankrike, och som sen liksom det var liksom ändå det var ett stort utbyte mellan USS och Paris liksom. Det är en sån by som någon förr eller senare kommer man förbi där liksom, även om det är end of the road, så liksom ja, men man stannar väl då eftersom det. Men liksom man blev konfronterad med de här gästerna liksom, som kommenterar att det var så mycket bättre när du jobbade där. Alltså, och jag bara tänker liksom så här, fan ta det liksom. Mm. För att jag tyckte det var jobbigt att sluta där. Och nu ska jag liksom behöva bära din liksom sorg för det här också. Och precis på samma sätt som liksom om man då ska sluta, om man har ju börjat med någonting och så ska man sluta med, så kan det inte, så man ska inte tro att man blir fri, utan man hamnar så här. Ja men så här, det var jag i,
de får komma till Stockholm och äta.
Ja men det spelar liksom ingen roll, de kommer ju hit liksom, och sen så säger de, så säger de, ja men jag var på Gazetta, eller ja, Tondo som det heter, förra veckan. Ja. Det var ju samma som när du var där. Ja men precis, som om det skulle vara liksom comforting.
Säga, det, fan för det får du säga.
Nej men jag tänker ju liksom inte ens så. Jag tänker ju liksom sådär, men
det får du ju inte ens.
Ja, men jag känner, det jag känner liksom inte, jag känner inte, det känns inte som de säger sådär, men som någon skulle säga klart och tydligt till mig, så här, men jag kommer ihåg att jag var åt hos dig och det var så jäkla bra.
Mm.
Stopp! Där skär vi där. Och sen så går vi vidare och så sätter vi oss och äter ny. Men då är det liksom med den där. Och sen var jag där nu förra veckan och då var det ju de där andra och det där var ju inte så bra. Nej. Alltså det där.
Och det problemet där är hur du ska bemöta det, för du kan ju inte bemöta det på något sätt som säkert känns bra i din själ heller. Och säger du, tack så mycket, vad glad jag blir, det kan man ju inte säga, för det blir man ju inte.
Nej, jag blir ju inte glad för att du säger så. Och det enda som det blir ju liksom om att jag ska vara med och snacka någonstans skit. Bära, jag snackar skit då liksom, eller bära den här andra liksom. Den här människans liksom, jag vet ju inte ens att det var, jag vet inte. Jag tycker bara det var att, och jag fick väldigt, väldigt mycket sånt när jag slutade i Sydfrankrike. Då var det, alltså det liksom var det så här. Det var varje vecka liksom, som det kom någon liksom, och så här, som ringde till en och sa liksom så här, men det har inte blivit så bra sen du slutade. Så här, men
menar säkert väl att tala om liksom, hur precis, bra kanske, du tycker om din matlagning eller så. Ja, men,
snälla byt sätt att säga det.
Ja, men kan du sakna Frankrike idag?
Alltså som... Men som, alltså jag kan ju sakna, ja men mycket, tänker jag. Alltså det är liksom en, det är en gåva att få komma till ett annat land och få börja om och få lära sig någonting nytt och att bli mottagen.
Men kändes det så när du kom tillbaka till Stockholm också? Eller var det som att,
alltså, nu kom jag bara hem? Jag kom tillbaka till Stockholm. I'm not from here.
Nej, men när du kom tillbaka till Sverige då? Men var det samma alltså, känsla?
Nej, det kände jag inte. Alltså jag kände mig, alltså det var så här att jag skulle skriva in mig i Sverige igen.
Ja.
Så att, nej. Det var inte som komma tillbaka till det du lämnade. Så var det inte. Det var som att komma på nytt på något sätt. Jag är ju inte från Stockholm. Så här, jag är ju från Skåne.
Yeah.
Ja, det är lite annorlunda.
Yeah. Det är liksom Frankrike
där. Det funkar ju på ett annat sätt.
Det är lite nationellt.
Nej, det är lite annorlunda.
Ja. Men hur kom det sig att det blev Spritmuseum?
Det var... Det var väl liksom en fatalistverk liksom. Tänker jag. Alltså att det var en bekant till familjen som hade en kedja utav parkteater, och det var lite allt möjligt inblandat i det här som gjorde att jag fick reda på att det, alltså jag har liksom inte riktigt, jag har inte sökt så många jobb i mitt liv.
Nej.
Och jag är inte den som bjuder upp till dans.
Nej.
Så att jag behöver liksom lite vägledning, lite guidning framåt. Sen kan jag liksom verka inom mitt skrå, men och tänka mycket på det. Men som sagt, jag blev liksom, jag blev ombedd att söka mig dit.
Och det gick ju bra.
Men det gick bra.
Ja, det blev ju bra. Vi älskar ju Spritmuseum.
Ja, vi återkommer ofta där.
Ja.
Och gärna lunch har det
gärna
varit.
Lunch, som... lunch och lite vin.
Ja.
Och en del vin.
Ja. Och en del, det är vår lilla spot.
Ja. Och som vi pratade om, gärna vara några stycken som kan dela rätterna.
Ja.
Mm. Så.
Nej, det är väldigt, väldigt härligt. Det passar våran, dels tror jag att det passar vår matsmak. Många av oss i vårt lilla matgäng. Och sen tycker vi om vinerna såklart.
Men jag tror lite grann det du sa förut från La Gazzetta där, att just det här med dela och man tar lite av varje och så, det har du ju tagit med dig, tycker jag det känns som ändå. Och något vegetariskt och så, jag kan tycka till exempel att det kan vara en hel vegetarisk rätt, men man kanske då inte är vegetarisk, men man tar in den ändå, därför att man är flera, då kan man ta lite av varje.
Jag tror att det är så vanligt idag med jag tänker inte ens att den rätt är vegetarisk, jag tänker bara att det här är grönsaker som jag älskar och vill äta när jag ser rätter.
Ja.
Alltså jag skiter i om det är kött eller fisk. Men...
Men kände du att du fick anpassa dig då? Jag antar väl kanske, jag vet inte riktigt, råvaror och säsong. Alltså, du gick vidare i din matlagning när du kom till Sverige.
Ja, alltså jag tror man liksom väljer... olika liksom sätt att gripa an helheten, tänker jag på ett annat sätt. Så det är liksom sättet som jag jobbade på under många år i Frankrike, eller liksom under fram tills dess att jag började pendla liksom, och jag var tvungen till att liksom släppa ett par service här i veckan liksom till mina anställda liksom, och skaffa folk som axlade liksom ansvarspositioner på ett annat sätt. Innan dess så var jag ju väldigt liksom otroligt närvarande i varenda sked som lades på en tallrik liksom, eller hur det nu serverades. Och där så känner jag ju liksom att det är ju inte hållbart att ta med sig, även om jag inte behöver pendla liksom till Djurgården från Frankrike, så är jag ju liksom inte, finns ju liksom en fysisk möjlighet eller ens en önskan liksom från mig själv att vara närvarande hela tiden. Utan det finns ju liksom en önskan om att liksom kunna erbjuda något. Och samtidigt liksom, om jag skulle fortsätta och bara ha samma liksom inställning som vad jag hade under vissa perioder när jag jobbade väldigt mycket, där gästen i sig blir ganska underordnad. Egentligen. Alltså det är underordnad i det kreativa flödet. För att ingen skulle hänga med ändå. Liksom. Så det var liksom bara att, ja men gäster, det var ju några som skulle äta upp maten. Liksom. Men liksom kreativiteten var ju inte till för gästerna, den var ju till för mig.
Mm.
Och det var ju min lucka i min tillvaro där jag fick vara 100% jag. Sen var ju resten exekution liksom utav maträtter och upplägg, och så här ska det se ut och så här ska det vara och så här gissar jag att folk skulle tycka att det, alltså jag skulle komma undan med att göra det, eller liksom vad man nu har för bevekelsegrund för att göra det som man gör. Men själva kreativiteten, det var ju liksom på en annan plats.
Mm.
Och där tänker jag ju liksom när man då går in, när jag gick då in i Spritmuseum, så var det ju liksom ganska tydligt att men det här är ju öppet 7 dagar i veckan liksom. No way, jag kommer att vara här alltid när det är öppet. Det kommer liksom inte att funka. Jag måste välja mina insatser som jag gör själv. Och jag måste välja vad jag delegerar till någon annan. Och jag måste se till att de som jag delegerar det här till tycker att det är kul att göra det här. Så att jag kan liksom, på någonstans kan jag dra i min marionetttråd för att se till att saker och ting blir som jag skulle önska att det skulle vara.
Men tänkte du det på, tänkte du då på det när du skapade menyn också för att den skulle vara...
Ja, men...
Inte en enkel meny, inte så att jag menar
nej,
att
det ska vara enkel. Nej, alltså jag tänker så här att, ja men en viss anpassning eftersom jag inte skulle, jag skulle liksom inte lägga en liksom en så här halv mission impossible rätt liksom som jag själv skulle veta att jag skulle göra 100 av 100 skulle vara precis som jag hade tänkt att de skulle vara. För att det är en låt som jag har skrivit och som jag kan spela och jag vet vad jag ska känna när jag trycker på de olika knapparna liksom. Den är ju ganska enkel, men att föra över den till någon liksom som inte har en känslomässig koppling till den utan bara en exekutionskoppling till dem, att de uppfyller sitt arbete genom att följa, gör först det här, sen det här, sen det här, sen det här, sen det här. Men de är liksom inte, det är ju inte, de behöver ju inte känna liksom. De ska ju bara vara.
Mm.
Medans jag liksom, jag ska ju känna för att vara.
Mm.
Så det är ju liksom en, det är ju en förlust i varje liksom transition eller transaktion eller vad man nu gör, så finns det ju liksom, det växlar ju liksom inte alltid upp.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men hur är det med, vi pratade om det här förut, men jag har restauranger på museum.
Ja.
Det är ju en ganska speciell sak. Jag vet ju också det av erfarenhet. Och det blir ju allt vanligare. Och det kommer ju mer och mer till Sverige också att nu ska ju museumen ha riktigt bra restauranger. Men det känns ju som Spritmuseum ändå var lite först med det här. Mm. Och få en riktigt bra restaurang. Sen gjorde ju Paul fotografiskas. Men hur känns det för dig? För det är ju första restaurangen som du har som är på ett museum ändå.
Ja. Jag har ju bott i Malmö, va?
Ja.
Det har man haft konsthallen i Malmö. Konsthallen i Malmö. Men det är ju liksom, jag har en känsla utav att den nivån som man har haft generellt sett på museum, om man liksom undanta liksom barnmatsavdelningen liksom, och undanta nu att man ska tjäna pengar på det.
Mm.
Alltså där man på olika sätt. Men det har ju ändå funnits liksom, jag tänker att på många, många museum, jag är uppväxt med liksom att åka till Louisiana i Danmark. Mm. Varje utställning under hela min uppväxt liksom. Fram tills jag var 15 år så blev jag ditdragen 3 gånger om året. Liksom. Under perioder mer eller mindre frivilligt och med större eller mindre lust liksom, eller glädje. Men ändå så framstod liksom restaurangen som above average. Liksom. Mm. Den var lite bättre.
Du får inte ta Louisiana som ett exempel.
Nej, men om man liksom sen så
etnografiska eller...
Men jag tycker om det.
Ja, jag också. Mm. Ja.
Men jag tänker liksom att... Jag tänker liksom att ja, men för ja, men ta för ett litmuseum
innan du kom in.
Ja, men det vill jag inte gå in på. Det känns... Jag, inte, jag tänker inte... Gå in på det, men... Jag tänker inte så här. Men jag tänker så här att nej, kanske inte den mest intressanta matdestinationen. Men ganska ofta tidigare men liksom med bättre influenser, nyttigare influenser och liksom lite sundare sätt har museivanor, museirester. Alltså man går liksom, om man skulle välja det som här konstmuseum och konsthallar runt omkring i Europa, Sverige, världen, så är ju oftast restaurangerna liksom lite bättre. Alltså det är ju inte... Man har liksom lite det finns liksom lite, det är lite mer. Det, jag tycker inte att historiskt sett att restauranger som är kopplade till kulturverksamheter har varit dåliga. Det finns liksom en, det finns en kafeteriakänsla ibland, och det finns liksom ett så här kexchoklad vid kassan liksom och sådär. Ja, det, men det finns det väl, för att jag menar, det är väl det som folk har önskat någonstans på, eller där man, jag kan väl också känna mig sugen på att efter att ha gått och tittat på någonting i 2 timmar så kanske inte jag är sugen på att äta middag, men jag kanske, jag vill ha en kopp kaffe liksom. Det är så här.
Men idag känns det ju som att superkrögarna tar över museirestaurangerna. Det händer ju ganska frekvent, speciellt i USA.
Ja.
Mm.
Mm. Ja, alltså jag tror att också liksom om att det är väl liksom kopplat till att jag tänker liksom att man också, det är ju en paketeringsfråga på ett sätt.
Mm.
Där liksom restaurangbranschen har jättestor liksom vinst utav att göra, utav att koppla sig till kulturen. Mm. Alltså att där man liksom har velat ha en värdeökning utav en bransch som i sig liksom inte, alltså som i sig kanske inte är värd så mycket liksom som kulturyttring. Den är essentiell på grund av att man måste äta. Men ätandet måste ju inte vara ett kulturutövande liksom, på något sätt. Men jag tänker liksom om att så många steg utav det som vi gör, liksom, att man ska liksom odla, man ska bli kycklinguppfödare liksom, men man har bara 24 kycklingar liksom, och det säger sig självt att man inte kan leva på det, men man kan göra det under någon slags, man kan vifta med en kulturflagga liksom, så kan man göra det här, och att man kommer undan med att sälja en kalv om året liksom, och sen tjänar man sina pengar någon annanstans eller liksom sådär, att, men att man liksom omhuldar den här verksamheten. Och då tänker jag också att man i restaurangvärlden har ett behov, man kanske ser en möjlighet till att tjäna pengar, man säger att okej, här är en lokal dit där det kommer in 100 personer varje dag. Du kan ju fånga 50 utav de här och ge dem någonting att äta. Så där finns det ju liksom en affärsmöjlighet. Det kan man ju se. Medan som du bara har en restaurang och du sätter upp den och du öppnar och sen så är det ju liksom ett, ja men det är ju frågan om ett läge och ett rykte liksom som gör att du skulle kunna fylla det mer än...
Men du är ju inte fristående i ett museum, du
nej,
ju
nej, utan det finns gratis. Mm.
Men måste man inte då anpassa sig också lite grann och tänka att men jag måste ju göra mat som jag tror att mina besökare kommer att, alltså i en frikrok kan man ju också, har man kanske känner att man har större frihet här och liksom vara lite mera galen, eller om man ska säga, här kanske du måste hålla tillbaka lite grann, eller och tänka att det måste ju ändå passa hyfs, jag måste ha en rätt som passar dem och en som passar, alltså lite så.
Eller kör du bara ditt ris?
Ja, alltså det där, det vet man inte riktigt. Alltså jag tänker väl att man gör väl sånt som man tycker är bra liksom. Och sen så, men bra kan ju vara, mycket kan ju vara bra och bra kan vara mycket liksom. Jag tror liksom om att, jag tänker liksom inte att framgångsrik affärsverksamhet drivs utav en tanke på att tjäna pengar. Den är ju inte... Jag tänker liksom att den där fram... Och det ska väl vara de inom verksamheten som har styr på det där. Men jag tänker liksom att den kreativa delen av det inte har det. Är ju ganska bra. Ja. Om man tänker jag för konsumenten också. Liksom, att i det ledet att man inte behöver...
Sen kan man ju se det också som så att du och jag går och äter utan att gå in på museet.
Ja, jo, det gör vi ju så att, faktiskt alltid. Så att, ja, det gör jag på många andra ställen också.
Det är ju roligt också att det finns en museerestaurang som...
Fast det där är väl också en fråga om att man vill... För det kan jag känna liksom att ja, men jag vill vara i världen. Alltså att det är liksom en... Jag kan ju gå till liksom... vara ute på resa så kan jag ju gå in liksom på ett museum för att jag tycker om att gå i museibutiker. Jag tycker om liksom urvalet som är gjort i mig. Jag kan liksom få en, jag kan ta del av en kultur på det viset som jag önskar att göra det på ett liksom,
och det är internationellt. På ett
tryggt sätt kanske. Mm. Det är internationellt. Mm. Man liksom, jag menar, man kan, det finns väl en igenkänningsfaktor liksom, och det finns en liksom en, jag tänker liksom att om man går och äter lunch hos mig så känner man ju liksom inte den där stressen på att alla ska tillbaka till jobbet liksom, utan det är ju inte den typen utav, den typen utav lunch, utan det kanske var meningen men det blev inte
nej,
så
kan vi säga. Ja. Men, det är väl en
bra lyx, tänker jag.
Ja, det är en lyx.
Men jag tror liksom på att den där att det, jag tänker liksom om att vara i ett museum ger mig någonting som jag inte skulle få på ett vanligt ställe.
Mm.
Och sen så kan jag säga att vara på ett museum ger mig inte det som jag skulle få på ett vanligt ställe. Negativt.
Mm.
Alltså för jag tänker liksom om att var sak har sin charm liksom.
Och så är det ju. Men apropå det här med kreativitet så pratade vi också om det här med Gelinas.
Ja.
Som är ju en extremt kreativ rörelse får man väl säga.
Mm.
Och förra året så var ju vi på Spritmuseum när Colombine Saint-Pierre tog över ditt kök.
Ja.
Och Gelinas kan vi säga, nu vet vi inte riktigt hur vi uttalar detta. Hur skulle du uttala?
Gelinas.
Mm. Det är ju, man kan säga att det är en kockforum eller samarbete mellan flera kockar som då har tagit olika uttryck.
Kult!
Ja, det är som en grupp kan man säga, som folk kommer in i den och ut och så, en internationell rörelse. Och ni har då ordnat bland annat att ni har kockat tillsammans som pop-up. Ni då har bytt plats med varandra i olika kök då. Det var ju det vi var på Gelinas Shuffle 1. Där man då inte vet vilken kock som är i vilket kök och så vidare. Det här är ju otroligt spännande.
För oss var det ju roligt. Jag landade från Spanien och åkte direkt och mötte Tove på Spritmuseum. Och vi hade ingen aning om vem som var där. Och det är ju väldigt, väldigt spännande att man kommer fram. Det är en väldigt fantastisk idé och jag önskar själv att jag hade kommit på den här idén. Men Andrea Petrini ligger ju som vanligt steget före. Men Hur var den kreativa delen av dig, av det för dig? Var det en utmaning? Tyckte du det var jobbigt att åka till ett annat kök och lämna över ditt kök? Vad gav det dig? Vad gav det dig inte, kanske?
Ja. Det är ju lite, det är komplext i sin sammansättning, kan man säga. Och det är liksom en, jag tänker liksom att byta ut sin restaurang, ge den till någon annan en kväll liksom, och ta över någon annan. Det tycker jag är jätteroligt. Alltså det är liksom, det är bara positivt.
Mm. Ja,
och jag tänker liksom att mig själv och sido liksom i det där. Att jag personligen liksom, jag kan väl tycka att det är väl kul att komma till ett ställe, bli mottagen och där det finns de som verkar tycka att det som man gör är spännande och intressant. Att man känner sig liksom, får man känna sig lite viktig liksom.
Mm.
Eller lite, och lite bra. Och sen så tänker jag att för min egen personals skull,
mm,
så är det väl jättebra att det kommer dit någon. Och som visar att man kan göra det här på ett annat sätt. Eller som har liksom en helt annan tanke. Utan att jag är där och säger så här, men så där brukar inte vi göra här. Alltså, så att det där är väl liksom för, jag tänker att
det finns en viss frihet i det.
Det finns en frihet i det. Och den stora liksom vinsten i det ser jag nog inte för mig själv. Utan jag ser det ju för liksom den som kommer, den som, och den och personalen liksom. Jag tänker att det är så här, det är en fråga som är liksom bra för dem liksom. Mm.
Nej, men den här gången, det var ju bara för några veckor sedan eller så, ja, så var du ju i Bryssel.
Ja.
Och det var ju också en väldigt speciell middag, vad jag förstod.
Ja. Det var så här att det först gick ju, den här utbytesmiddagen var ju på samma dag. Nu kommer jag snart att nysa kanske. Men, och där så gjordes det då i Bryssel då, som är där huvudkvarteret ligger. Det finns väl en diskett vid sidan av en dator.
Ja, just det. Det är huvudkontoret. Ja, det är huvudkvarteret.
Med en logotyp. Och där så, på en restaurang där, så började liksom den första servicen började klockan 12 på dagen. Samtidigt då, alltså simultant med Nya Zeeland eller
första
Australien, ja, eller Sydney kanske det var då.
Ja, just det, det var i Sydney och Adelaide var det väl.
Ja, och där ungefär simultant så började den här middagen. Och sen så fortsatte den och då slutade på samma tid som då.
Alltså sista Peru, då?
Liksom.
Jaha, ja. Så ni höll på då.
Det var nästan ett dygn.
Nästan ett dygn, ja.
Ja. Eller det var liksom, jag tror det, ja, det blev 17 timmar eller någonting sånt där som det först gick.
Det är en lång service.
Mm. Det är en lång service. Och sen så lagade vi då en, alltså så blir det ju så där och då, eftersom det fungerar att en kock åker till en annan restaurang och ska laga mat i den restaurangens, vad säger kök, man? I den
anda.
Där man.
Mm.
Och att normalt sett, eller liksom den grundtanken liksom med Jelinas från början är en, det var ju liksom som så mycket här i världen, en reaktion som fick det här till att starta. Och det var en reaktion på någon som, där det liksom, det var någon italiensk historia om copyright på maträtt biljetter och vem som hade gjort vad och liksom så. På en mer polemisk nivå än liksom den appropriering vi kan se i dagens läge om vem som serverade vilket vin först eller vem som bakade den sortens kaka eller vem hade sparris först på menyn. Ja, ni vet, ni fattar grejen. Men de var liksom lite, de var lite närmare sig själva i Italien på den tiden och de vågade stå för att de tyckte att det var fel att någon annan hade gjort någonting liksom. Så här, tagit och sådär. Och då här startade det här som, då, som en reaktion på detta om att vara liksom om att ja men kreativiteten är ju fri på något sätt. Att det, liksom, det spelar ju ingen roll om jag har gjort det här receptet. Om du bara säger att du har tänkt på mig när du gör din version så är det ju okej liksom. Så där i så kan man väl då också värdera om det då är det okej eller är det inte okej liksom. Det blir lite konstigt, lite svårförståeligt.
Men du var ju med då redan
första. Jag var med från första början i San Sebastian.
Mm.
Och det måste ha varit typ 2004 eller någonting sånt där.
Varför behövs sådana här saker, tycker du, som Kjellinas? Så.
Behövs för att vi ska kunna träffas.
Ja. Nej, men jag förstår den synpunkten.
Nej, men det är ju liksom som är där.
Det är ju liksom i stor grad kollegial verksamhet liksom. Men samtidigt så finns det ju det är ju seriösa möten ofta där man liksom har ett utbyte på ett sätt som inte är där det liksom inte finns så mycket konkurrens. Sen kan man ju välja liksom att vara mer eller mindre kollegial liksom.
Det handlar mer om person kanske.
Precis, liksom. Och det finns ju de som stormar in på den här typen utav evenemang med sin lilla pressattaché och sina blanka skor och ställer sig längst fram och använder det som någon slags språngbräda vidare här i världen eller för att liksom manifestera att man är med i ett sammanhang och sådär. Men det finns väl de där personerna.
De finns ju överallt.
De finns ju överallt på något sätt. Och det finns ju alltså det finns liksom det är ju inte det blir ju när det är pengar inblandat, det blir ju liksom det finns ju inte så mycket rättrådighet eller helighet liksom. Men på någonstans så finns det liksom här ändå en vilja utav att göra saker och ting på ett sätt och göra det lite crazy liksom. Mm.
Och det ni gjorde var ju att ni gjorde er version utav en rätt som någon annan gjorde på en annans restaurang.
Någon var det så? Ja, precis. Någon annan hade en inspiration utav vad de skulle... De tänkte vad de skulle laga innan de kom till den här restaurangen. Och sen så tänkte vi på vad vi skulle laga.
På det de tänkte.
På det de tänkte utav att de hade tänkt.
Ja, det är svårt
att säga. Dessutom så var vi då tvungna att... Alltså eftersom vi lagade det här i par så var vi då tvungna att... komma överens sinsemellan om liksom vad som skulle
det är inte göras. Alltid så lätt.
Nej.
Men vad händer nu då? Är det spritmuseum för hela slanten?
Nu är det spritmuseum för hela slanten.
Bra. Vad tyckte vi om champagnen? Gott.
Jättegott tycker jag.
Ja. Du är ju lite knepig med bubblor, Fredrik.
Nej, fast...
Det här funkar, eller?
Absolut. Mm.
Ja. Nu kan jag ju faktiskt säga det. Jag har ju faktiskt varit där och de berättade nu när du sa det. Att de försöker att hålla lite lägre tryck faktiskt.
Mm. Mm. Vi ser.
Det var gjort för Fredrik.
Mm. Absolut.
Vi har pratat tidigare om att jag brukar vispa med min lilla visp bort lite bubblor.
Jag förstår det. Jag känner mig som en fullständig novis inför champagne. Det spelar liksom ingen roll hur många...
Nej, jag är inte heller någon jätte champagne-drickare. Jag dricker heller gott vitt vin. Men Tove älskar ju bubblor.
Ja, jag Nej, jag har kylen full hemma. Ja. Jag måste ja, alltid ha champagne hemma.
Ja. Men, jo, men det kan, jag kan förstå den. Jag förstår den liksom så här festiva delen ja. Utav det. Men fan att jag aldrig har tyckt att det var gott.
Nej.
Alltså, och liksom den där tacksamt. Den där känslan liksom utav att
det är
liksom den där. Ja men precis, det finns det där.
Ja,
men jag tänker liksom så här, men det är väl kul när korken smäller och så där. Men
jag förstår inte riktigt det här när man kommer på restaurang och så säger de så här, ska vi börja med lite bubbligt eller? Ja. Man bara, nej tack.
Men jag tycker att det är så gott.
Ja, du älskar
alltså,
det.
Jag tycker det är så gott.
Jag tycker man kan dricka det till vardags för jag att man tycker det är gott.
Absolut.
Jo, jag vet, men jag förstår varken den festiva delen eller att det ska vara så himla gott.
Men vi skulle ju faktiskt fira lite grann, eller hur?
Just det.
Mm. Och det är ju en bok som
bok.
Precis har kommit ut som heter Lilla Pickels matresa.
Ja.
Pizzaträdet.
Jag har sett bilden på den. Jag har öppnat. Vad är ett pizzaträd?
Ja, det vet bara Pickles.
Okay.
Det är bara hennes fantasi.
Ja.
Och den här är ju då skriven utav Daniela.
Ah.
Ja, vi har författaren hos oss här.
Och det är lite
har vi förläggaren också?
Ja, det har vi.
Ja, faktiskt.
Det är väldigt
Parasolförlag har gjort. Ja. Och Jonas Ram har gjort illustrationerna. Ja, jättefina illustrationer. Och ja, så vi tänkte egentligen fira den lite grann. Eftersom du kan väl bara jättekort bara berätta om den här boken.
Men grejen var att det som precis som med vi pratade om med Jelena, så att det här boken är ju en reaktion mot någonting. Det är en reaktion mot att det finns inga, när jag skulle läsa böcker för mina syskonbarn så fanns det inga böcker som handlade om mat. Och de var petiga med maten och de förstod inte var maten kom ifrån. Så till slut så satte jag mig ner och skrev den här berättelsen då som jag läste för dem istället. Så att det var ju egentligen bara en motreaktion mot att jag själv ville berätta om någon sorts matursprung. På ett enkelt sätt för småbarn. Mm. Så att det inte var några konstigheter om var maten kommer ifrån. Och att Pickles tror att pizza växer på träd. Det är för att hon bor i en stad. Och hennes mamma hämtar pizza åt henne. Så att det är den här lättheten med att vi idag kan bara få mat levererat till oss. Inom 15 minuter. Som gör att vi kanske bortser från det faktum att det finns ett hantverk och allt det där bakom. Och jag tror att det är viktigt att låta barn inse det. Det här är ju för små barn så det är för 3-7 år. Men att få dem att förstå det i en tidig ålder tror jag gör väldigt mycket. Och det här är ju bara första boken. Nästa bok kommer ju handla om någonting annat. Men också om matursprung. Så den är väldigt lättsam. Och enkel att läsa. Och jag tror att vuxna kommer känna igen sig. Jag tror att barn kommer tycka att den är kul. Pickles är ganska så här bestämd. Hon är liksom ingen. Hon har ganska mycket konstiga tankar. Som jag tror är ganska vanligt.
Mm.
Och lite. Vad tycker du?
Men jag tycker det är bra. Jag har ett barn som kanske är skadat av sin pappa. Men
han, säkerligen.
Som tycker att det där med bläckfisk är väldigt roligt.
Ja, jo. Men det är ju väldigt få barn som tycker det.
Ja, jo, precis.
Och jag menar, i en perfekt värld tycker alla barn det.
Mm.
Ja.
Och alla vuxna. Så att jag menar, det är någonstans på vägen där.
Och absolut. Den här boken är ju självklart, du får ju självklart behålla den.
Ja, och tack.
Ja, det där är min, du får
ja, jag har en till i väskan här. Ja.
Men den här kan väl bli min.
Ja, jag tycker att vi skålar för det.
Ja, det kan vi.
Ja, skål. Ja. Skål. När kommer den i handeln?
Imorgon.
Imorgon.
Ja, fast när det här känns så är det
ja, då finns den i handeln.
Mm. Ja.
Ja, lite. Jag måste försöka jobba lite mer idag ändå.
Ja,
ja, men skål.
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 Skål. Och tack så mycket för att du ville komma hit, Petter.
Mm.
Ja, verkligen jätteroligt, Petter. Jag hoppas att du vill komma tillbaka när vi har några andra ämnen som kan vara intressant för dig.
Nästa gång ni orkar lyssna så.
Ja.
Absolut. Det var mycket, mycket spännande samtal, tycker jag. Ja, jättekul. Ja. Jätteroligt.
Ja.
Mm. Tack. Ja. Tack för idag.
Ja, tack så mycket.
Tack, Fredrik. Hej då.
Hej då. Tack. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.